medieval old house, the kind some people call haunted, is like an undiscovered country waiting to be explored. Hill House had stood for 90 years and might stand for 90 more. Silence lay steadily against the wood and stone of Hill House, and whatever walked there, walked alone.
From beyond.
Hallå, och välkomna till avsnitt nummer 2 av From Beyonds podcast. Med mig, Alexander.
Och mig, David.
Alex, det är bara min mamma som kallar mig för Alexander. Det här är avsnitt nummer 2. Om vi hade varit ett album, ett musikalbum, ja, så hade det här varit The Sophomore Album.
Ja. Om du varit en amerikansk high school student hade det också varit Sophomore nu.
Aha. Grejen med Sophomore-albumet är att det är det som är det viktigaste albumet.
Mm.
För det är då som man visar om man var en one-hit wonder eller om man liksom kan återupprepa succén.
Mm.
Och det är väl lite så nu med andra avsnittet, så är det är nu vi ser om vi har något att räkna med. För man kan ha överseende med vissa brister i första avsnittet kanske. Men skulle vi upprepa de bristerna i det här avsnittet också, så kan man ju undra vart det är på väg.
Mm.
Så därför har vi uppgraderat oss lite till det här avsnittet.
Det har vi gjort.
Vi sitter inte i mitt vardagsrum nu, utan vi sitter i en musikstudio. Och
man slipper den där härliga fläkten.
Ja, precis.
Surandet.
Och vi tänkte att vi ska inte prata i 2,5 timmar den här gången.
Nej, just det, vi klippte ner lite förra gången.
Ja, jag klippte bort en halvtimme förra avsnittet.
Så det är unikt material.
Ja.
Om det var någon som aldrig kommer få se dagens ljus.
Om det är någon som vill lyssna på det, så är det bara mejla.
Ja. Vi har ju fixat mejl till podcasten ju.
Just det.
podcast@frombeyond.se.
Så skriv era brev till oss.
Det är bara mosa på.
Jag kan skicka extra materialet här om ni vill höra.
Mm.
Dessutom tänkte vi att vi ska inte spoila filmerna så jävla mycket den här gången.
Nej, och inte prata om så många filmer heller.
Precis, utan vara lite mer korta och koncisa.
Mm.
Dagens tema:
spökhusfilm.
Ja,
och ett urval av spökhusfilm. Vi är väl medvetna om att det är många filmer vi inte tar med nu, men det är medvetet.
Klassisk spökhusfilm.
Mm.
Vad ska vi säga? Grundpelarna, det är ett stort slottsliknande hus ska det spela sig.
Gammalt hus.
Gammalt hus. Mm. Stort slottshus. Känslan ska vara väldigt elegant eller gammeldags kan man väl säga.
Mm.
Brittisk engelska är väldigt viktigt.
Ja.
Eller så här New England engelska.
Precis, exakt. Mm.
Och också någon sån här gemensam grej. Det skulle jag i och för sig säga kanske är gemensamt för spökhusfilmer överhuvudtaget, men speciellt inom de här filmerna, så känns det som att spökberättelsen är som en arena för andra för konflikter och psykiska problem eller en sammanfallande familj eller så.
Mm.
Så att spökerierna blir en katalysator för de här problemen som också, spökarna spelar en roll, men det är också de här problemen som alltid har sitt eget liv. Jämför det med slasher, så det finns bara ett tydligt definierat hot, och det är mördaren.
Precis.
Men i spökhusfilmerna brukar det vara mycket mer mångsidigt, kan man väl säga.
Ja, bra ord. Vi kör kronologiskt den här gången också.
Kronologiskt,
för enkelhetens skull.
Ja. Den kanske första spökhusfilmen, skulle jag säga. Den första spökhusfilmen som var läskig, som gjordes för att vara läskig.
Mm.
Jag vet att det har gjorts lite spökhusfilmer, typ så Abbott och Costello och lite sånt där. Men 1944, The Uninvited.
En titel som används 100 gånger kanske sen efter
det. En annan spökhusfilm som är The Uninvited, amerikansk.
Remake på koreanska A Tale of Two Sisters.
Precis, men det är inte den vi pratar om.
Det är från 44.
1944.
Amerikansk, va?
Den är amerikansk, men utspelar sig i England.
Ja.
Det blir lite elegantare så.
Precis.
Ja, vad handlar det om?
Det handlar om ett syskonpar som besöker något gammalt tomt hus, va? De är väl lite spekulanter på att flytta ut till landsbygden mer.
Ja.
För de är väl...
De är Londonbor.
Ja, just det. Mm.
Men de vill flytta ut på, yes, på landet i något annat hus.
Och då hittar de ett gammalt fint övergivet hus.
Som ligger högt uppe, högt beläget vid ett par klippor.
Mm, just det. Havet, just det. Ja, just det. Mm. Och ja, de köper det här efter lite om och men. Det är väl någon gammal, vad är han? Någon gammal kuf som äger det där huset.
Ja.
Efter att hans dotter hade dött i det. Och hennes barn i sig vill ju inte att de ska köpa det huset.
Ja, de träffar den här, en ung tjej och, ja, hennes morfar.
Mm, ja, just det. Ja.
Och tjejen vill inte att de ska köpa huset.
Nej.
Men morfar är väldigt sådär benägen att bli av med.
Ja, precis.
Fort. Så de får köpa det jättebilligt.
Ja, det är en sån löjlig summa för mig. Det är ju, ja.
Men ja, det börjar väl hända lite mystiska saker.
När de ganska fort direkt, ja.
Vad är det som börjar, vad är det som händer?
Det börjar med att de hör röster, va? Eller är det gråt eller skrik någonting, de här?
Ja, det börjar väl med att det är ett rum på övervåningen.
Ja, någon ateljé.
En ateljé, ja, som har ett väldigt stort så här panoramafönster ut mot,
ja,
klipporna.
Just det.
Och de säger väl att de så här känner att det är typ kallt i rummet och det är, ja, lite obehaglig stämning och sådär.
Mm.
Men sen så börjar de höra gråt och lite sånt där.
Mm.
Och de kommer ganska fort in på spök. Det är systern som framförallt är inne på, ja, att det spökar. Medans
brodern,
brorsan är lite mer skeptisk.
Ja.
Och han är mest intresserad av den här unga flickan som,
precis,
var flickan och morbror.
Kanske lite för ung från dem egentligen, men...
Ja, det är mycket som är märkligt i den här filmen, ja, på hela
han är
relationsbiten. Han är märklig. Han är ständigt så här, han skämtar och skojar hela tiden. Och jag tycker han är skitirriterande.
Han är dryg.
Han är riktigt dryg.
Det är väl en karaktär som kanske inte skulle kunna finnas idag. Han är ju ganska icke-politiskt korrekt ju. På många sätt.
Ja, det är väl så där, han tar vad han vill ha när det gäller den här unga, ja, flickan liksom. Han har bestämt sig för att han ska ragga upp henne och då gör,
precis,
han det. Och med den filmen, på den tidens logik så går ju det alldeles utmärkt också.
Ja.
Hon blir ju tokförälskad i honom på en,
precis,
gång också. Sådär.
Mm.
Så det är en lite kärlekshistoria parallellt med det här.
Ja.
Men det växer fram att den här unga flickan har en relation till huset.
Mm.
Och
spöket vill väl åt henne på något.
Det verkar som att spöket är ute efter just den unga flickan.
Precis.
Och de kopplar in de kör en seans i huset.
Mm.
Och det är väl här 1944 så är det liksom att grundelementen för den här typen av berättelse läggs upp.
Mm.
Det flyttar in i huset. Det är det här gradvis börjar spökerierna uppstå.
Mm.
Just det, housekeepern återkommer i flera andra filmer.
Ja,
den här
just det.
Frynkliga arbetarklasskvinnan, ja, som så här är gammal och klok men
alltid väldigt vidskeplig också.
Väldigt vidskeplig, ja. Pratar alltid typ så här irländsk engelska.
Ja.
Irländsk eller någon sorts så här lantis.
Ja.
Och den karaktären återkommer i flera av de här filmerna.
Mm.
Och gillar inte att de håller på med de här seanserna och det där.
Nej.
Men man får veta så småningom att det är två spöken.
Ja, just det.
Det är spöket efter...
Vi kanske ska varna för spoiler.
Ja, det är inte hur filmen slutar, men det är en stor del av filmen, ja, handlar om... Eller nej, ska vi skita i det? Vi skiter i det. Och prata, ja, mer om vad vi tyckte om filmen.
Mm, det kör vi.
Det är i alla fall, det blir seanser och som brukligt för den här filmen så blir det spårar ur mer och mer.
Ja.
Och folk blir väl lite pseudobesatta och,
ja,
och så.
Spökerierna trappas upp mer och mer. Från att vara liksom lite ljud så blir det ju fysiska manifestationer till och med.
Ja, precis.
Man får ju se spöket också.
Man får se spöket och det ser riktigt bra ut.
Ja, det är förvånansvärt bra för en snart 70 år gammal film.
Ja, det är, man får se spöket och det ser ganska obehagligt ut alltså. Mm. Som en liksom... jag vet inte hur de har gjort det riktigt, men det måste vara dubbelexponering på något sätt. Kommer som en sån här dimma med en svag... svag skepnad av en film. Det tycker jag ofta är problem med amerikanska spökfilmer.
Mm.
Att i sällan så lyckas amerikanerna, om man faktiskt får se spökarna, så ser de inte läskiga ut.
Nej.
Och det är det jag tyckte med så här, den vågen av asiatisk spökfilm.
Ja.
Som under 2000-talet.
Mm.
Där lyckades de nästan alltid att spökarna såg rent visuellt så jävla läskiga.
Även
ut.
Om de typ alltid så likadana ut.
Visserligen så var det alltid samma så. Men jag tyckte ändå, absolut. Mm. Och där lyckades de så här, man fick se liksom spökena rakt upp och ner. Och det var skitläskigt hela tiden.
Mm. Ja.
Medans i de amerikanska spökfilmerna så är det läskigt tills man får se spöket. Och då är det oftast så här en människa som är lite vitsminkad och svart under ögonen.
Men det är lite samma problem som monsterfilm kan ha. Att det
absolut.
Är jätteotäckt fram till du får se det
absolut.
Läskiga.
Absolut.
Och då blir det bara löjligt. Bästa men... exemplet kanske är It. Stephen Kings It.
Ja.
Slutet på den. Alla som har sett den vet vad vi menar.
Jo, ja.
Men ja. Ja, men det funkar jäkligt bra i Annihilation i alla fall. Det är både snyggt och läskigt spöke.
Det finns en lesbisk subplot i filmen.
Ja, just det. Ja, det
plockade
det.
Upp den?
Ja, jo, men det... Jo.
Mm. Den är lite subtil kanske, men den finns där.
Mm.
Det är en kvinna som uppenbart lesbisk. Och hon porträtteras som fullständigt flygande galen. men det var ändå... jag tyckte ändå det var... Även fast det var inte bästa ljuset kanske, så var det uppfriskande.
Ja.
Med en... även om hon var galen så var hon väldigt drivande liksom. Hon hade sitt eget mentalsjukhus av något slag liksom,
just det.
Kvinnorna överhuvudtaget i den här filmen är väldigt drivande.
Ja, förvånansvärt faktiskt tycker jag. De är...
Systern är väldigt på liksom.
Ja.
Jag tycker hela den grejen är väldigt konstig också. Varför flyttar brodern och systern ihop?
Varför de bor väl ihop från början tror jag till och med.
Ja.
Det är, när jag började se filmen så plockade jag inte upp direkt att de var. Jag trodde de var ihop först.
Ja, men man utgår ju från
ja,
det. Liksom,
och då jag tyckte det var så lustigt när han började ragga på den här unga tjejen då. Ja, de är bror och syster. Okej. Okay. Ja, det är skumt. Det är, kanske inte incestuöst, men det är underligt i alla fall.
Ja, det spelas ju inte ut som någonting incestuöst, utan det är bara konstigt.
Ja.
Jag tycker filmen är lite för trög. Den är nästan 2 timmar lång, tror jag.
Ja, 1:45 tror jag.
Ja. Det händer nästan ingenting i första timmen.
Nej.
Sen drar det igång, men den var lite för trög där.
Ja.
Och de humoristiska bitarna pallar inte alls.
Nej, de funkar rätt dåligt faktiskt. Men det har väl lite, de har väl åldrats jäkligt dåligt, tror jag.
Ja, alltså det är ju väldigt det här 40-tal wisecracking liksom.
Ja, precis. Han är ju wisecracker hela tiden.
Ja, det är lite så här singing in the rain stuk liksom.
Ja. Det blir ju lite påfrestande. Särskilt med tanke på att filmens, kan man säga, otäckare delar funkar faktiskt bra.
Ja, de funkar
blir,
jättebra.
De blir ju roliga delarna blir ju nästan irriterande. De förstör ju helhetsintrycket av filmen.
Ja, det tycker jag. Men de luskiga delarna är väldigt bra.
Mm.
Hela historien kring spökeriet och sådär tycker jag är rätt intressant.
Ja, det är bra plott tycker jag. Jag tycker twisten funkar bra också.
Twisten är skitsnygg.
Den är, känns logisk, kanske fel ord, men ja.
Ja, den är... Och den, för även fast den är liksom, filmen är 1944, och mycket känns igen liksom sen.
Ja,
det här var första gången.
Mm.
Men det är liksom seansen som slutar med att saker och ting flyger.
Precis.
Och pratar med någon annans röst och hela köret i rummet blir kallt och sånt där. Som vi i och för sig förstås kommer från böcker i första hand.
Ja, jo, men...
spökhuslitteraturen var ju redan etablerad i den här tiden. Men twisten såg jag inte komma.
Nej, inte heller, verkligen inte. Så det var eloge för det.
Ja. Så sevärd,
absolut.
Historiskt viktig.
Mm.
Om inte annat.
Lite kanske orättvist förbisedd också.
Ja.
Jag hörde talas om den först ganska nyligen.
Ja.
Så att den bör man verkligen kolla upp, tycker jag.
Dessvärre är den rätt svår att få tag på DVD. Den finns på en amerikansk DVD från Universal. Men den, nu när jag kollade så fanns det en att köpa på Amazon. För $26.
Den har visats på TCM.
Ja, så den... och jag vet inte hur det är med den här filmen. 1944, jag tänker att då kanske den är public domain.
Möjligt.
Och då kanske man får ladda ner den med gott samvete.
Ja, vi ja, möjligen.
Någon med lite bättre juridisk koll kan ju mejla oss på
ja,
podcast at frombeyond.se.
Men försök få ta den på något vis i alla fall, för den är, ja, om inte annat så är den väldigt intressant.
Och väldigt tjusigt foto.
Ja.
Fast den är väldigt mörk. I alla fall den varianten jag såg.
Det är ju, måste säga, det är grymma miljöer också.
Mm.
Jag älskar det, klipp och hav.
Ja,
och...
visst.
Ja.
1961.
Hoppa fram en bit.
Ja.
Gjordes ingen under 50-talet? Jo, det kanske gjorde, men ingen vi tar upp nu i alla fall.
Nej, inte som är renodlat på det här klassiska viset. Nej. Skulle jag säga. Utan det var 60-70-talet. Vi kommer fram. Men okej, 1961.
Yes.
The Innocents.
Mm.
Brittisk film.
Mm.
Baserad på boken The Turn of the Screw.
Yes.
Som är skriven någon gång i slutet av 1800-talet.
Ja, kommer inte på att fatta nu, men...
Nej.
Ja, hur som... Ja, den är...
Min filmblogg är inte en bokblogg.
Nej, det är sant.
Eller podd, menar jag.
Ja.
Du skriver ju för sig om böcker på en blogg.
Ja.
Den handlar om... Den utspelar sig på 1800-talet.
Mm.
Handlar om en kvinna som tar anställning på en gård någonstans ute på landet. En jättestor sån här... mäktig mansion som ja, vad ska man säga, housekeeper av något slag, alltså barn, hon ska vara
nanny lite grann.
Ja, hon ska ta hand om barnen helt enkelt.
Pappan är väl bortrest, va?
Ja, de har ingen mamma. Jo, men det förklaras så här. Pappan, hon börjar med att hon pratar med pappan. Pappan är inte intresserad av barnen.
Nej.
Han är ointresserad av att ta hand om barnen. Han lever ett liv långt borta ifrån det där. Han reser mycket i jobbet.
Ja.
Och det insinueras att han liksom... Han gillar att festa, typ.
Mm.
Och han är inte intresserad av att ta hand om barnen.
Nej.
Så därför anställer han henne.
Jag tror det är guvernant, tror jag heter att hon är.
Guvernant, just det.
Yes, för att använda rätt ord.
Så hon har hand om barnens utbildning och sådär.
Just det.
De blir hemskolade, så att säga.
Mm.
Så hon kommer till den här stora slottet i princip.
Mm.
Där hon är ensam med barnen tillsammans med den här samma, samma exakt samma karaktär.
Äldre
som
det är damen.
Tjocka damen som pratar irländska. och de här två barnen då. Mm. Och hon är till en början är hon väldigt förtjust i barnen.
Mm.
Men barnen beter sig rätt konstigt.
Ja, det gör de. Verkligen. Rent av elakt ibland.
Ja. Och de beter sig konstigt. De säger mystiska saker.
Mm.
Och till råga på allt så börjar deras... hon, guvernanten, att se saker och höra grejer.
Mm.
Och... Hon blir mer och mer övertygad om att det spökar i huset.
Mm.
Och att barnen vet någonting om det här. Mm. Att barnen känner till spökerierna.
Mm.
Och hon försöker... Hon blir lite besatt av det här.
Mm. Just det.
Hon på något sätt blir övertygad om att det här kan bara sluta så vårt barnen erkänner att de vet om det här.
Mm.
Så hon försöker hela tiden pressa barnen att liksom... fram med det. Berätta nu vad ni vet om spökerierna här.
Ja, just det. Ja.
Och man kan ju tänka sig vilken påverkan det har på barnen. Liksom.
Ja.
Vi tar spoilern så småningom kanske. För den här tycker jag vi ska diskutera slutet.
Det kan vi göra.
Men den är också så här. Börjar subtilt, bygger upp. Det är några riktigt ruskiga scener tycker jag.
Mm, ja, det är det.
Där man får se, där hon stöter på spöken och de står långt bort och så.
Spöken är också, det här ser de också bra ut i.
Ja,
tycker jag.
Men här ser spöken bra ut för att de är långt bort från kameran.
Ja.
Man får se spökena på nära håll ibland och då är de inte så läskiga.
Jag tycker det, ja.
Då är de ju bara vanliga människor.
Ja, men jag tycker det finns ett obehag i de scenerna, tycker jag. Fast det kanske inte är i hur spökena ser ut. Det kanske är mer hur scenen är, ska man säga, uppbyggd eller någonting. Men, ja. Jo, men de ser ju, ja, det är väl sminkade människor i princip.
Ja, hur som helst. Det läskigaste i den här filmen, jag tycker att den här är riktigt obehaglig ibland.
Mm.
Och det obehagligaste, det är ungarna.
Ja.
De spelar så jäkla obehagligt.
Ja, en av ungarna är ju med i en annan film vi ska prata om sen.
Absolut. Jo, men det de gör är att de på ett så jäkla bra sätt kan spela. Alltså, de insinuerar hela tiden grejer.
Ja.
Att ungarna insinuerar hela tiden, speciellt pojken.
Ja.
Insinuerar hela tiden att han vet om något här med spökerierna.
Ja, just det.
Att han på något sätt känner till det här och han är med på det på något sätt. Men varje gång vi skulle veta vad hon heter. Guvernanten konfronterar honom med det här.
Mm.
Så blir han helt blank.
Ja.
Och det görs så jäkla övertygande.
Ja, jo, det stämmer. Mm.
Och det är mycket som så här är fel med hon och hennes relation till pojken då.
Ja, jo. Det är nästan den som är otäckast.
Ja.
Hur hennes liksom relation till barnen utvecklas på ett så här hotfullt sätt liksom. Det blir mer och mer aggressivt också mellan henne och
absolut.
Barnen.
Ja. Därför, och kanske för att hon pressar på hela tiden med det här.
Och liksom, hon är ju säker på att det finns spöken också. Ja. Det är ingen tvekan om det. Medans
man som tittare är lite osäker.
Ja.
Och det är hela tiden man säger, spökare eller är det hon som är galen liksom?
Mm.
Och vissa, ja, men som det här, vid något tillfälle så, jag vet inte om det är att pojken går och lägger sig eller någonting.
Mm.
Men han kysser henne på munnen, eller hon kysser honom på munnen.
Mm.
Och den är alldeles för lång, pussen.
Mm.
Och det är riktigt obehagligt liksom.
Ja, jag minns inte. Ja, men det låter obehagligt.
För om vi ska gå in på att diskutera slutet.
Ja.
Vi gör så här. För de lyssnare nu som inte har sett filmen och vill se filmen, så ska ni inte lyssna på det här.
Nej.
Därför så tänker jag lägga in lite musik. Så länge ni hör musik, då pratar vi spoilers.
Mm.
Så om ni spolar, då kan ni spola tills ni inte hör musiken längre.
Ja.
För då pratar vi inte spoilers längre.
Precis.
Men nu kommer spoilervarning på The Innocents.
Yes.
Hon pressar ju dem mer och mer.
Mm.
Och börjar se mer och mer av de här spökena.
Ja, precis.
Hon kommer fram till att det som spökar är den tidigare guvernanten.
Ja, och hennes kille, va?
Ja, älskaren som var trädgårdsmästare.
Ja, så är det, ja.
Och hon är övertygad om att de hade sex.
Mm.
Kanske ganska våldsamt.
Mm.
Inför barnens ögon.
Mm.
Och nu är hon båda dog. Mm. Jag kommer inte ihåg om det var tuberkulos eller något sådär. Är de något tog livet av sig?
Ja, de är döda i alla fall.
Men hon blir mer och mer övertygad om att trädgårdsmästaren har besatt pojken.
Ja.
Och det är väl där lite den här kyssen kommer in. Att det är liksom hon läser in trädgårdsmästarens sexualitet i den här lilla pojken.
Mm.
Det är rätt tydligt att hon har en väldigt problematisk sexualitet.
Ja.
Hon är i så här 35-årsåldern.
Mm.
Har inga egna barn.
Nej.
Ingen man.
Nej.
När hon pratar med pappan i början.
Ja.
Där får jag lite vibbar av att hon gör det här lite för att hon är intresserad av pappan.
Ja, men det, jo, men det, men han är väl lite så här kvinnokar också. Så
ja.
Jo, men det finns. Jo, det, ja, absolut.
Och att väldigt mycket av det här handlar om hennes fantasier på något sätt.
Mm.
Men hon själv är väldigt splittrad inför sina fantasier. Därför hon det bara brakar löst där. Men det slutar med att filmens klimax är att hon är ute i tomten. Ute på tomten. Tillsammans med pojken.
Mm.
Och försöker få honom att Hon vill att han ska säga trädgårdsmästarens namn eller något sånt där. Bara.
Ja, just det.
Bara så här, för att liksom erkänna att det är, du är besatt av trädgårdsmästaren.
Mm.
Och pojken fattar ingenting. Han spelar liksom helt oberörd.
Mm.
Men hon tycker bara att det bara spökar mer och mer. Och man får ju se spökerier om man ser trädgårdsmästaren.
Ja, det är väldigt,
ja. Man får se, ja, men som sagt, trädgårdsmästaren står högt uppe någonstans där och tittar på dem och så. Och det slutar väl med att pojken säger trädgårdsmästarens namn.
Ja.
Varpå pojken dör.
Ja, just det.
Och sen är filmen slut.
Ja.
Och då är frågan. Var spökena på riktigt? För man har ju fått se spökena ut med hela filmen. Dog han för att spöket lämnade hans kropp?
Mm.
Eller är det så att det är hon som har fantiserat ihop allt det här? Barnen var skruvade på något sätt av det de hade sett mellan trädgårdsmästaren och förra guvernanten. Och det gav dem uttryck på ett olika sätt. Liksom.
Mm.
För de hade fått se det här, att de hade sex och så.
Precis.
Men kvinnan läste in det som spökerier.
Mm.
Och egentligen var det bara hon som liksom blev så provocerad inför den här råa sexualiteten som hon inte hade tillgång till.
Nej, precis.
Så det gick ut över barnen och till slut så skrämde hon livet ur pojken.
Ja, eller rent av kanske fysiskt döda honom.
Hon kanske ströp honom eller någonting, för hon håller ju honom liksom hårt.
Ja, just det. Hon håller, det slutar med att hon håller honom i hennes famn då.
Ja.
Han ligger död i hennes famn.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja.
Så det skulle ju kunna vara så att hon faktiskt fysiskt dödar honom. Och jag tycker jättemycket om det.
Mm.
Den här dubbelheten, den funkar skitbra. Den är jätteövertygande spelad.
Ja,
barnen spelar snorbra.
Ja.
Hon är jättebra att spela det här nervösa sammanbrottet på gränsen till det nervösa sammanbrottet hela tiden. Liksom. Scenerna av spökerier är jättebra.
Ja.
Men vad säger du om slutet? Spöken eller galenskap?
Alltså, det kan ju... Jag är väl kanske mer romantisk lag, så jag säger spöken. Ja. Jag har läst förlagen också, och där... Det är väl lika otydligt där, men jag säger spöken. Det är kanske lite för att jag vill att det ska vara spöken också.
Ja, visst.
Jag gillar det, den förklaringen mer. Men jag ser inte att det är liksom rätt heller.
Ja, jag tror jag är mer inne på att hon var i första hand galen.
Ja.
Eller hon blev i första hand. Hon fick ett psykiskt sammanbrott.
Ja.
Men att det kan funnits någonting i huset
som
fungerade som katalysator. Ja. Eller... tryckte på det dessutom.
Kan ju vara också att om hon är psykiskt känslig, så är hon mer mottaglig för sånt.
Absolut.
Också än vad andra är.
Absolut. Det finns vissa scener i filmen som är lite svårare än andra att förklara, ja, som bara syner och sådär också.
Precis.
Men dubbelheten finns hela tiden där.
Ja.
Men det har varit en... Det finns nog ingen riktigt säkert svar på det här.
Nej. Det är väl upp till var och en, helt enkelt.
Ja, och redan boken... gav upp på ett jättemycket.
Tror det diskuteras än idag, ja, men i såna kretsar att om vad det. Ja, jag kanske tycker filmen är lite överskattad. Inte att den är dålig på något vis, men jag tycker inte den tillhör absoluta toppskiktet heller. Jag tycker den kan lite så här utdragen emellanåt, men ändå riktigt bra. Man ska ju absolut se den.
Mm.
Ingen snack om saken.
Jag tycker att det är en av de främsta spökfilmerna. Definitivt, det är en av mina favoriter. Okej, okay, men slutspoilat på The Innocents.
Mm.
Jag hittade nu, det borde vi ju sett tidigare. Men nu när jag slutresearchade, panikresearchade lite inför det här avsnittet, så upptäckte jag att det har gjorts en prequel till The Innocents från 1972 som heter The Nightcomers.
Med Marlon Brando.
Med Marlon Brando, precis. Mm. Som ska handla om just trädgårdsmästaren och den tidiga guvernanten där. Men jag vet ingenting om den.
Nej,
den
inte
har fått dåliga recensioner på filmtipset.
Det känns inte som en film som borger för kvalitet kanske, men...
Nej, vem vet.
Man borde kolla upp den i alla fall.
The Innocents i alla fall.
Mm.
Finns på Blu-ray.
Ja.
Så det är väl inte så mycket snack. Den finns... den bästa utgåvan innan var den från British Film Institute med massa extra material.
Mm.
Den fanns på svensk DVD också, tror jag.
Utgången eller?
Utgången.
Okay.
Men nu finns Blu-rayen med jättemycket extra material.
Så det är bara att köpa.
Köp loss.
Yes. 2 år framåt då.
Ja.
The Haunting.
The Haunting.
Yes. Den är väl amerikansk, va, eller?
Den är amerikansk. Ja. Den utspelar sig i USA också.
Den gör det, ja. Det är väl en av de mest klassiska, kanske.
Ja, kanske.
Om inte den mest klassiska.
Ja, men den brukar alltid nämnas ofta i samma andetag som The Innocents.
Ja, just det.
Den är baserad på boken The Haunting of Hill House av Shirley någonting.
Mm.
Den handlar om
en professor, va?
Ja,
i
parapsykologin.
Ja, just det, så.
Eller han någon sorts vetenskapsman inom parapsykologi.
Ja, just det.
Som bjuder in ett gäng människor att spendera ett par nätter i Hill House.
Mm.
Hill House får man presenterat för sig är lite spökhusens spökhus.
Ja.
Visserligen byggt på 1890-talet eller något sånt där. Mm. Inte särskilt gammalt.
Nej.
Men typ alla som har bott i det har dött.
Ja. Självmord, mord och så. Ja. Mycket ont i det huset.
Och mycket så här, varför ramlade hon egentligen ner för trappen?
Ja, just det. Ja.
Men det är ett sällskap som träffas upp här i huset. Han bjuder in många. Men det är, i slutligen så är det bara tre stycken som kommer dit.
Just det, två kvinnor och en man, va?
Ja, mannen är den arvtagaren. Han som ska ärva huset.
Just det.
Och de två kvinnorna är utvalda för att de har dokumenterad tidigare erfarenhet av paranormala händelser.
Mm.
Och vetenskapsmannen verkar övertygad om att de har någon sorts parapsykologiska krafter.
Ja, precis. Mottaglighet för sånt där, liksom.
Precis.
Mm.
Jo, men det hela är väl att han jobbar i sin tur för ägaren av huset, en gammal tant. Eller hon låter honom göra det att hon vill, ja, men hon och jag är så gammal, nu vill jag veta om det faktiskt finns något liv efter detta. Vilket påminner väldigt, väldigt mycket om upplägget för filmen vi ska diskutera efter.
Mm.
Någonting. Men,
stämmer.
De bor i det här huset.
Mm.
Och det handlar väl framförallt väldigt mycket om en av de här kvinnorna.
Ja.
Nell.
Mm.
Som hon är en medelålders kvinna. Eller
yngre medelålders, hon är väl...
Ja, kanske 38.
Är hon så gammal?
Jag vet inte.
Inte så noga.
Det var tyvärr ganska länge sedan jag såg den här filmen, så jag kan inte beskriva i detalj. Men det är i alla fall, de befinner sig i huset. Och ja, det börjar spöka mer och mer.
Mm.
Vetenskapsmannen försöker hela tiden ha... Det är det här, han har ett vetenskapligt perspektiv på det. Eller presenterar det som det. Fast han är fullständigt övertygad om att det finns övernaturliga fenomen.
Mm.
Men att det beror på andra saker än spöken, typ.
Ja.
Men att det fortfarande är...
Och han utnyttjar väl henne också lite för sina ändamål.
Ja, han är rätt taskig.
Ja.
Han har inte berättat för de han har bjudit in vad de ska göra riktigt.
Nej, just det.
Och han har bjudit in många, men det är bara två som kom. Och de som kom, de gjorde det för att de kollade inte upp Hill House innan de kom hit. Så de visste inte, de känner inte till husets historia.
Nej.
Så han rätt hänsynslöst utnyttjar dem. Men det kretsar som sagt väldigt mycket kring Nell och hur hon verkar liksom funka som en katalysator för huset, och det händer väldigt mycket grejer kring henne.
Mm.
Hon presenteras som en väldigt skör person.
Ja, jo.
Skör och ensam.
Mm.
Det hintas att hon har haft någon sorts sammanbrott tidigare.
Ja, just det. Hon bor med sin bror, va?
Hon med systern.
Ja, hon bor hos någon av sina syskon i alla fall. Ja. Hon bor inte ens själv, liksom.
Nej, precis. Hon har ett rum.
Exakt.
Hennes tankar hela tiden... Man får hennes tankar genom en voiceover som pratar med så här lite reverb.
Just
på resten
det.
Och sådär. Mm. Man hör hennes tankar hela tiden. Och man får mycket hennes funderingar. Och när hon kommer till det här gänget så känner hon så här... Ja, äntligen har jag hittat ett sammanhang där jag är hemma. De här människorna är som jag. Och de accepterar mig för den jag är, just där.
Ja.
Så hon är väldigt snabb att liksom... ta till sig deras... Även om de kanske bara utnyttjar henne. Så tar hon väldigt snabbt till sig... det som kärlek, liksom.
Mm.
Det handlar väl liksom om... Spökerierna är väldigt lågmälda.
Ja, det är mycket ljud och sådär.
Man får aldrig se någonting riktigt.
Nej.
Utan det är liksom klampande på dörrar och steg och ljud. Och sånt där. Och att hon bara säger att hon känner sig iakttagen. Det var någon i det här rummet liksom. Och väldigt mycket springa i korridoren till dörren och öppna dörren och ser ingenting där. Och mycket sånt.
Exakt.
Och det mycket av spökerierna, hon är väl lite besatt av den här barnkammaren.
Ja, just det.
För det är väl där som, det är barnkammare i huset som liksom spökerierna ska vara
värst i.
Ja.
Den är låst först, va?
Ja, så kanske det är.
Ja, för mig.
Att det är ett härligt, tycker jag, en härlig trope.
Det låsta rummet.
I spökhusfilmer, det låsta rummet.
Ja, som är crème de la crème av spökerierna.
Finalen, liksom.
Ja, precis. Ja.
Låsta rum, då är det något skumt.
Yes. Just det, ja.
Men jag kommer inte ihåg hur filmen slutar, men det ska vi inte prata om.
Nej. Även här är det ju lite det här tvetydiga om hon är galen eller om det faktiskt spökar.
Här är det väl ännu mer så.
Jag vet inte om... Nah.
Eftersom man inte ens får se någon spöken.
Nej, det är sant. Men det är någon scen i... Det här är ingen direkt spoiler, för det är ganska tid i filmen. När hon befinner sig... De två kvinnorna befinner sig i ett rum tillsammans. Och det börjar dunka jättekraftigt på deras dörr. Och det är tydligt att båda hör det.
Aha.
För de kramar om varandra, tror jag.
Ja.
Och där, men sen är det inget, kanske i och för sig efter det, inget riktigt lika starkt som tyder på att någon annan än Nell då uppfattar spökerierna. Men där är, men sen vet man inte riktigt heller om det är, kanske det kan ju vara så att professorn är så cynisk att det är han som skapar de här ljuden också. Det är inte heller tydligt, för det är, men det är enda gången, tror jag, som någon mer än hon faktiskt uppfattar det.
Om jag kommer ihåg det sådär, så det är väl lite så att det är ingen snack om att hon är katalysatorn för allt som händer.
Nej, det är sant.
Det är väldigt mycket riktat mot henne.
Ja.
Och hon gillar det lite grann på något sätt.
Ja, hon får ju stå i centrum lite.
Hon får för en gångs skull stå i centrum.
Hon får ju någon slags betydelse också.
Precis.
Att folk bryr sig om vad hon säger och vad hon upplever och sådär.
Så samtidigt som hon är skräckslagen för det här.
Mm.
Och skriker en stor del av filmen liksom.
Ja.
Så kan hon inte låta bli, utan liksom fortsätter trycka på det här.
Mm.
Och gör det värre och värre hela tiden liksom. Mm. Och dras till det här övernaturliga.
Mm.
Och det är väldigt spännande tema. Det finns en lesbisk subplot i den här filmen också.
Ännu tydligare.
Mellan, tycker jag. Mellan henne och den andra kvinnan.
Ja, hon, ja precis. Hon, den äldre kvinnan, som inte är Nell, blir väl någon slags lite så här läromästare för Nell. Eller hon tar hand om henne på något vis. Hon skyddar henne lite mot kanske mest professorn och arvingen, som är rätt dryg karaktär också.
Ja. Båda snubbarna är jävligt dryga.
Ja, men arvtagaren är...
Ja, de är lite olika sätt. Professorn, han är ju väldigt översittartypen, liksom mästrande. Ja,
precis.
Medan den arvtagaren, han är mer ung och jävligt så här snubbig.
Ja, precis.
Men professorn är gubbig och den lilla kvinnan är snubbig liksom. Ja. Så, här.
Så kan man skilja åt dem, ja.
Det bästa av manligheten. Snubben och gubben.
Precis.
Och återigen så är det väl det här deppiga att jag... Är man lesbisk så har man en skruvlös. Hon har ju också en skruvlös. Liksom.
Ja,
och väldigt trasig person.
Ja.
Vad tycker vi om filmen?
Den här gillar jag jättemycket. Den här är ju, har ju egentligen allt man kan önska sig. Förutom kanske att man får... Det hade väl varit ultimat om man fått sett spöket. Men det är väl lite av filmens charm också att man inte får göra det.
Mm.
Men förutom det... Men det är väl bara för att jag gillar när det verkligen är spöken och sådär. Men förutom det är det ju fantastiskt. Det är ju riktigt läskigt ibland. Grymma miljöer. Det är ju, jag förstår inte varför man inte gör mer sådana filmer idag med sådana här hus. För det räcker nästan att sätta ett gäng i ett hus med en kamera så blir det bra. Ja. Eller ja nästan. Det är bra spelat också. Liksom. Och det är, som du säger, det är snyggt där hur man spelar på att hon, att det är så tvetydigt hur hon, ja, hur hon är, Nell då. Mm. Om hon är galen eller om det är faktiskt spökarhuset.
Alltså, jag kommer ihåg när jag såg den där första gången att jag blev besviken. För att den var så... Alltså, jag hade inte förväntat mig att den skulle vara så nedtonad.
Nej.
Jag hade förväntat mig lite mer spökerier, helt enkelt. Så det bör man vara beredd på när man ser den. Att det är...
Väldigt lågmält.
Ja, och mycket åt dramahållet, liksom.
Mm.
Men som så är den bra. Men jag har lite svårt för... Den är lite lättsam i tonen, tycker jag.
Ja, är den
dels det här... Det blir ju ofrånkomligen så när man hör hennes tankar.
Aha.
När man hör hennes tankar som en voiceover liksom med eko på, så tycker jag det blir lite cheesy.
Mm.
Och gubben och snubben är båda rätt så här hurtiga liksom och så där. Den har inte, jag tycker inte den har inte riktigt samma svärta som The Innocents.
Ja, okej, det kanske, ja. Jag gillar den här mer än Innocence.
Jaha, ja.
Tycker jag. Jag tycker den har bättre flyt och driv och har bättre skrämselscener också.
Ja, jag tycker att det finns en munterhet i filmen samtidigt som jag inte riktigt gillar.
Nej, ja.
För du kan ju inte komma från att professorn är munter.
Nej, det är sant. Och framförallt snubben är ju väldigt munter.
Ja.
Han går ju runt och skämtar titt som sätt.
Och det är väl inte... Så jag tycker... Den är inte... Den är... Vi har ju med alla filmer vi här vi kommer prata om är utvalda för att vi gillar dem väldigt mycket.
Ja, man ska ju se allihop.
Så, absolut.
Finns en remake på den också? Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den. Från 1999.
Ja, med Catherine Zeta-Jones bland annat. Som den här Nell då. Det var säkert 10 år sedan jag såg den. Men jag minns den som att den är mycket mer icke-lågmäld. Det här är liksom, man får se ett stort dataspöke i slutet. Folk dör ganska blodigt. Och det är, och här är istället övertydligt att det är spöken. Det är ingen snack om saken. Att
det har väl ingenting med originalet att göra annat än annat?
Nej, och att det är liksom att de ska dit för att göra något slags experiment också, och sådär.
Är det någon som dör i originalet?
Jag vet inte, som inte Nell dör. Fan, det borde jag minnas. Det såg ganska
nej, det kanske kan inte spoila, men jag tror att den är läskig ändå. Men det, ja, jag tror inte det är något.
Nej, men alltså, när jag såg den remaken så tyckte jag väl att den var rätt bra. Men jag tror inte jag skulle tycka det idag. Så den är nog skippbar väldigt, tror jag.
Den gjordes i samma veva som flera remakes på spökfilmer från den här tiden. House on Haunted Hill.
Ja.
Den,
också en halvdan remake, tycker jag.
Ja, men House on Haunted Hill från 59 med Vincent Price.
Har vi ju delade åsikter om.
Ja, alltså den är ju regisserad av William Castle. Vi kan prata om det lite grann kort, jag tycker jag faktiskt. Den har ju ändå det här klassisk spök... Den utgår ju från det klassiska spökesfilmen i alla fall.
Den är lite mer som ett... Tivoli spökhus, den filmen.
Ja, men Tivoli är väl, sammanfattar väl William Castles filmer ganska bra. Vad ska man säga?
Jag kanske minns den som bättre än vad den faktiskt är. När du pratade om den, när vi snackade om något, så minns jag inte så mycket av det dåliga. Så jag kanske får se om den, så kanske jag inte tycker om den lika mycket.
Ja, men alltså, det finns ingen logik i den filmen. Nej. Det handlar om Vincent Price som bjuder in ett gäng till det här påstått hemsökta huset.
Ja.
För att de ska stanna där. Alla som stannar över natten och överlever får $100,000. Eller
ja, just det.
Och sen man får se lite spökerier och sånt där.
Mm. Ologiska spökerier.
Ologiska grejer. Ja. Och det är liksom skelett som vandrar och sånt där. Men det hela är någon så här skitkrystad, jättekomplicerad historia. Där hela den här grejen är att Vincent Price vill döda sin fru. Och frun vill döda Vincent Price. Ja. Och det här är bara så här... Och de utnyttjar den här kvällen för att försöka ta koll på varandra. Ja. Genom att skrämma ihjäl varandra på olika sätt. För, och i källaren av huset, så av någon anledning så finns det en pool med frätande syra. Så de försöker liksom locka ner varandra i den här poolen. Så de kan putta ner varandra. Och så är det, det är för dumt. Det kommer upp ett skelett ur poolen.
Just det.
Som skrämmer slag på någon stackare. Och sen får man se, så kommer Vincent Price fram bakom en hörn. Då är det han som styr det här skelettet genom en jätteavancerad trådanordning. Men man såg inga trådar när skelettet var framme. Och det är mycket såna så här helt ologiska grejer.
Ja, det, hur som helst, den det gjordes remix i samma veva.
Ja,
och just även, det. Även filmen 13 Ghosts Ghost, också William Castle.
Ja, och den är också så här Tivoli.
Ja, jag har inte sett den, men det är ingen vidare remix. Ja, men hur som helst, det kom tre remix där i samma veva, ja, okay. runt 2000. Ja, Haunting i alla fall, sevärd. Utan tvekan.
Den finns på bästa utgåvan i den amerikanska region 1.
Men finns på svenska också, va?
Tror det.
Ja, det borde den göra. Den är i alla fall lätt att få tag på om man vill ha tag på den.
Ja. 1973.
Mm.
Legend of Hell House.
Lite av min favorit på listan. Ja. Jag har två favoriter, men det här är en av dem.
Baserad på Hell House av Richard Matheson.
Ja, som är lustigt nog lever fortfarande.
Ja. Han är samma snubbe som ligger bakom Iron Legend.
Precis. Han är typ 100 nu, tror jag, någonting.
Ja, det måste han
vara. Gammal. Ja. Handlar om...
Upplägget påminner väldigt mycket om det har någonting.
Ja, precis. Det handlar återigen om ett gäng som ska in i ett hus. Som ska vara kanske ännu värre, ja. Så spökhusernas spökhus än i The Haunting.
Det kallas ju trots allt för Hell House.
Ja, precis.
Det är någon gammal gubbe som anlitar det här teamet för att reda ut spökerierna. För att han vill ha reda på det här innan han dör.
Ja, just det. Ja,
Jag tror att det är han som äger huset.
Men i alla fall, då är det en forskare i också någon slags paranormal. Det sägs aldrig riktigt vad han är. Någonting sånt.
Ja, någon sorts vetenskapsman. Ja, men han är... Precis som i The Haunting, så han tror inte på spöken. Nej. Men han tror på det paranormala.
Ja, han
tror
på att det finns något, att allt lämnar kvar någon slags energi som sätter sig i huset.
Så det är fortfarande mumbo jumbo, men det ska presenteras som vetenskapligt.
Han har med sig sin fru också.
Just det.
Och sen en av dem som varit i huset tidigare som har överlevt.
Just det, det gjordes ett försök tidigare med någon seans eller
som är ett fysiskt medium.
Ja.
Spelas av Roddy McDowall som är Peter Vincent i Fright Night.
Ah, just
och
det.
Även apa i alla Apornas planet, förutom den nya då, givetvis. Aha. Men ja. Han är den överlevande sen tidigare. Och sen ett till medium som är psykiskt medium.
Mm.
Spelas av Pamela Franklin som är lilla flickan i Innocence.
Mm. Just det, men det den här, han som var där tidigare och enda överlevaren.
Ja.
Som sagt, de gjorde ett försök för... Den här spelade sig på 70-talet.
Ja, på 50-talet tror jag de gjorde ett försök tidigare.
Ja, precis. Och då dog alla.
Förutom hon.
Ja, hon så det är ju rätt hårdkokt. Det är, folk dör i det
precis.
Här
huset, liksom. Ja.
Jag förstod inte riktigt. Vad är skillnaden på ett psykiskt och ett fysiskt medium?
Jag tror att hon liksom upplever... Hon liksom kan prata åt spökena, tror jag.
Mm-hmm.
Medan han, runt han så blir liksom fysiska manifestationer, saker flyger omkring och sådär. Jag tror det är en sån distinktion. Jag vet inte om det finns det, om man gör den åtskillnaden på riktigt eller om det är något som är för filmen. Men ja, i alla fall. De har ju en seans här också. Där det händer grejer direkt.
Mm.
Och här är också mycket det här att liksom saker flyger runt. Man pratar med någon annans röst. Och det är ju återigen att hon, den här unga kvinnan, är mest utsatt liksom.
Mm.
Men här är ingen tvekan om att spökar.
Nej. Det spökar innan sätter igång på en gång i den här filmen. Ja. Den här är lite annorlunda på så sätt.
Ja.
Just det här att upplägget är att de ska bara utreda.
Precis.
Spökar innan på en gång. Ja. De är lite Ghostbusters nästan.
Ja. Mm.
Och det sätter igång och spökar rätt ordentligt på en gång.
Mm.
Redan den första seansen så börjar hon tala med någon annans röst. Och så.
Ja. Och det hon tror är väl att han som byggt huset heter Belasco.
Just det.
Kallas för The Roaring Giant, tror jag. Ja. Någon sån här, verkar vara riktigt tyrann. Hon upplever att han hade någon slags son som han behandlade väl illa. Mm. Som är det som spökar.
Grejen var att Belasco på 20-talet eller någonting, han bjöd in massa människor till det här huset.
Uh-huh.
Som hade massa orger.
Just det.
De knarkade och knullade i liksom dagar ut och dagar in. Och det blev mer och mer depraverat. Det, liksom, det drog åt det, sjukare och sjukare och slutade med att de mördade folk och det var liksom nekrofili och sånt där.
Just det.
Och folk,
just det.
Folk slutade lämna huset.
Mm.
De bodde i huset och blev någon sorts... Det var väl en 40 person någonting som bodde i det här huset.
Mm.
Och de slutade med att de blev någon sorts så här, de degenererade till någon så här galen pannor liksom, som bara åt och, åt och ägnade sig åt snuskerier liksom. jag tänker lite på, om man knyter an till förra avsnittet.
Ja.
Så Lovecraft-berättelsen The Lurking Fear.
Ja,
om just det. Den här familjen då,
som blir mer och mer degenererade.
Precis, det är lite det stuket.
Ja.
Men hur som helst, här så dog alla till slut vid något tillfälle. Men det var han Belesco som höll det där.
Precis.
Och det, ja, men det finns ett väldigt starkt sextema i filmen.
Ja, ja det gör det. Framförallt genom att han, professorns fru, beter sig ju jäkligt konstigt också. Hon börjar ju ragga på han tidigare överlevaren.
Mm.
Och beter sig. Hon ser, någon när de ska ligga och sova, så ser ju hon ett par skuggor i taket som har sex liksom.
Mm.
Fast det är inget där, såklart. Och sen så går hon och smeker nakna statyer också och klarar sig naken inför den här.
Ja, hon blir typ också besatt, vet inte vad hon gör, och så klarar hon av sig naken. Precis. Och försöker förföra det här andra mediumet.
Exakt.
Och, jo, men och det kvinnliga mediumet. Mm. Vad heter hon? Pamela någonting, va?
Pamela Franklin, inte skådisen. Jag vet inte vad karaktären heter.
Hon är inne på att så här, den här sonen, hon tror att det är sonen som spökar.
Ja.
Att han är lite så här, lite sexuellt frustrerad typ.
Precis.
Lite så här pojkigt liksom, lite nyfiken så här. För han är ju typ på och tafsar på henne liksom, lite så där.
Ja, just det.
Han,
ja,
han
det
är på henne i sovrummet.
Han håller på i hennes sovrum, ja, precis.
Men hon är lite så här, hon är inte rädd på något sätt, utan det är lite så här matter of fact liksom.
Ja, hon tar ju det rätt, hon tar ju jäkligt bra till spöker.
Ja. Och typ bara prata med spöket. Ja.
Men ska vi varna lite för spoilers igen kanske då? Hur det utvecklar sig.
Ja, jag vill prata om slutet på den här filmen.
Ja, det måste vi göra. Det är ju
nu är det spoiler.
Spoilervarningen.
På Legend of Hellas.
Yes. Det är ju inte sonen som spökar. Det finns ingen son väl heller. Eller gör det?
Jo.
Det gör det. Men det är
de hittar ju hans skrifter.
Just det. Men det är inte hans, och de begraver det också.
Mm.
Men det är inte hans som spökar. Utan Nej. Det är ju Belesco själv.
Ja.
Som verkar vara en riktigt elak jävel.
Ja.
Kort sagt. Och
Pamela går med på att ligga med det som hon tror är spöket son. Är inte så?
Ja, det kanske är. Det minns jag inte.
Men på ett eller annat sätt så har hon ju sex med honom i alla fall.
Ja, just jo, men,
hon blir våldtagen av spöket.
Ja, just ja.
Hon blir våldtagen av
spöket. Ja, fysiskt skadad också.
Ja.
Av spöket.
Ja.
Och det stegras ju ganska extremt också hur i den här filmen.
Mm.
Hon dör ju småningom.
Hon dör.
I ett någon slags bönerum faller ett kors över henne som spetsar henne.
Ja.
Och sen hittar de ju ett återigen där hemliga rummet.
Mm.
I det där allt. Där Belesco själv sitter. Eller
jo, men först så tar ju professorn in en maskin.
Just det.
Han har byggt en supermaskin.
Ja, som ska negativisera typ all den här energin.
Ja.
Så han kör igång den. De går ut i huset, går in igen. Och han, fysiska mediet, säger ju att the house is clean. Inte precis så, för det är poltergeist. Men han säger någonting sånt. Men det är ju inte, visar det sig.
Nej, sen börjar folk dö mer.
Ja, just det. Ja, han, professorn dör ju också.
Mm. Och man fattar inte hur det går till egentligen.
Nej.
Professorn
blir också spetsad på något vis.
Ja, men professorn är, man ser honom inne på ett kontor.
Ja. Men han är väl han dör ju också i det här bönerummet, gör.
Nej,
gör han inte det?
Nej, han är inne på ett kontor.
Ja.
Och sen nästa scen man ser.
Ja.
Då ligger han ute i hallen vid sin maskin.
Just
blodig
det.
Och död
just
på något sätt. Mm. Men man har inte fått se hur det gick till.
Nej, just det.
Vilket gör att jag tror att den här filmen är klippt på något sätt. Men då är det bara frun och det fysiska minnet kvar.
Precis.
Och de hittar det här hemliga rummet.
Exakt, där Belesco sitter uppstoppad.
Ja, balsamerad sitter Belesco själv.
Väldigt bra skick.
Och där kommer den jättekonstiga twisten.
Det är två twister egentligen.
Ja, men det första.
Ja.
Det är så här, minnet går in och säger: "Aha! Jag vet vad det här, nu vet jag, nu förstår jag." Och man sitter bara: "Jävlar, nu kommer det. Vad fan är det för twist liksom?" Han var inte alls lång. Han var kort.
Ja, han säger till mig: "Du var inte alls lång. Du var inte ens 1,58. Du var inte ens 1,56. Du var 1,54 lång."
Ja, va? Är det handlar om? Han var 1,54 istället för så här 1,80.
Ja. Ja, han är 1,95 tror jag till och med.
Bara alltså, påstått, men han var egentligen kort.
Men han har ju amputerat sina ben och satt på benproteser för att bli lång.
Ja.
Så han såg sig väl som lång liksom, fast han var...
Ja, och det visar väl att hur jävla skruvad person Belasco var.
Ja.
Men det är fortfarande en skitkonstig final.
Det är konstigt, men jag tycker den funkar.
Det förklarar ingenting.
Ja, men det tycker jag förklarar att han hade liksom så jäkla komplex att han, och att om någon upptäcker det här så liksom är han körd. För det är väl hans ego som är...
Ja, men det förklarar inte i längden. Spökeriten liksom. Eller så...
Nej, men det är väl bara att han är elak och det är så mycket negativ energi som är kvar.
Ja, jo.
Att det är spöke liksom. Men i alla fall, den andra twisten som kommer kort efter är ju att den här maskinen som professorn har funkar ju faktiskt.
Mm.
Men rummet som Belasco sitter i
är blyinklädd.
Ja, och det är jävligt dumt.
För då biter inte maskinen.
Nej, och då är det som att han har liksom förutsett att någon gång kommer folk försöka negativisera den här spökenergin, så jag klär in det rummet i bly. Men när, så fort han säger till Belasco att nej, du är kort, så försvinner han. Och huset blir fritt från spökeri liksom.
Ja.
Och sen slutar det med att de går ut ur huset, de två.
Ja.
Ja, slut på spoiler.
Nej, inte riktigt slut på spoiler.
Nej, inte det. Nej.
Det här med klippen.
Just det.
Det står överallt att den inte är klippt.
Ja.
Någon av DVD-utgåvorna.
Ja.
Men den scenen när professorn dör, han är inne i ett rum
och
helt plötsligt ligger han ute i hallen blodig. Man har inte fått se vad som har hänt med honom.
Nej.
Det luktar klipp, tycker jag.
Ja.
Och också när hon, det psykiska mediumet, när hon dör, så ser man hur det faller korset över henne. Men sen när man ser henne nästa scen, då har hon så här uppskurna handleder och har ritat
blod. Nej, det har
hon
inte. Man får se när hon ritar i blod.
Aha.
Men hon har inte, det rinner blod från händer, men det är inte att det är uppskuret. Det är bara att hon är ju typ spetsad, tror jag, på något vis.
För jag läste på IMDb en användare som sa att han, när han såg den här filmen på bio på 70-talet, så kommer han tydligt ihåg hur det är en scen där professorn blir utdragen och utsläpad av någon kraft från kontoret ut i hallen. Och det skulle förklara varför han ligger helt plötsligt blodig ute i hallen.
Det här kan vi inte bekräfta dock.
Inte på något sätt.
Nej. Och om det nu är så antar jag att filmen blev klippt kort därefter av bolaget och att det senare dess inte finns någon klippt.
Ja,
och den kommer troligen aldrig släppas så heller.
Fredag den 13 och sådär.
Ja, precis. Att det är bolaget som har gått, alltså redan då gått in och klippt. Den är ju...
Okej, men nu. Slutspålat. Slutspålat.
Jämfört med dem innan, den här är betydligt mer... Den är ju roare liksom. Våldsammare.
Ja, men det är ju 10 år senare också.
Ja, precis, 70-talet var ju det i överlag liksom.
Men det är spännande, tycker jag. Även redan 1944, The Uninvited, så har alla spökhusfilmerna haft ett sexuellt tema.
Ja.
Det har legat någonting sexuellt och bubblat under alla filmerna. Och det är rätt intressant, för det är inte så man tänker sig en spökhusfilm då, att det är ett tema. Men det har det varit i alla filmerna. Och i Hell House speciellt är det väldigt sexuellt.
Ja, det är det ju verkligen.
Och det är ju 10 år senare, så jag antar att det vrider upp två snäpp på kontrollen.
Precis.
Liksom. Den är första filmen i Sverige också.
Ja, som vi pratar om, ja. Precis.
Jävligt snygg. Väldigt stämningsfull. Typiskt 70-tal, väldigt mycket färger.
Ja.
Liksom, när seansen är, så är det helt rött.
Och det är huset de är i också.
Huset och utsidan.
Utsidan av huset,
utsidan, det ser så riktigt ruskigt ut.
Ja, det gör verkligen. Det är dimma och så gamla satyr, så här gorgor satyr och
grejer. Riktigt så här spetsiga ton, och den ser, det ser ut som ett vapen på något sätt. Det ser riktigt hotfullt ut. Musiken i Legend of Hell House. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter som har gjort den.
Det är två, tror jag. En kvinna och en man.
Ja, okej. Okay. För det är, dels är det ju lite så här, något sorts ledmotiv med lite stråkar och sånt där. Men huvuddelen av musiken är elektronisk. Och det finns en genre inom musik som kallas för dark ambient.
Ja, just det.
Som företräds kanske framförallt av en amerikan som heter Lustmord. Och för de som inte är bekant med det, så kan väl det beskrivas som lite så här skräckfilmsmusik. Alltså långa låtar.
Det är mer nästan ljudmiljöer.
Precis, det är ingen, det är inte musik.
Låtstrukturer.
Precis, ljudlandskap med liksom muller och väsanden.
Precis.
Och musik som låter i 20 minuter.
Ja.
Jag tycker väldigt mycket om det.
Ja, men det, ja, men det är bra grejer.
Och man brukar, jag har flera gånger sett så här att Brian Enos platta Ambient 4 On Land.
Från, kan du huvudet?
Nej, men sent 70-tal, 79 ja, tror jag.
Efter Hellhouse alltså.
Precis, ja. Det är den första Dark Ambient-plattan.
Ja.
Men musiken i Hellhouse är Dark Ambient.
Mm.
Det är elektronisk musik där det är bara muller och skrapanden och liksom elektroniska vindljud och sånt där.
Mm.
Och jag tycker att den är riktigt bra. Jag blev riktigt imponerad av musiken.
Det funkar skitbra.
Riktigt obehagligt alltså.
Ja.
Och ger en väldigt så här, dyster känsla. Filmen är väldigt deppig och dyster. Och det bidrar väldigt mycket.
Jag gillar det här de kör också med att när de hoppar i filmen tidsmässigt så anger de ju datum och tid.
Mm.
Och det är en slags så här, nästan dokumentationskänsla. Så jag gör det ännu kallare på något vis.
Mm. Absolut. Men nu spelar sig över jul.
Ja.
Det blir julafton.
Ja, börjar typ 21 eller 20 december. Och sen fram till julafton tror jag.
Men det har ingen handling i filmen så där att det är jul.
Nej.
Men, ja.
Nej. Nej, verkligen inte.
Men väldigt sevärd film också.
Mm, och jag älskar Roddy McDowall, han fysiska mediet. Han går runt och är jätteängslig och intensiv samtidigt. Och jag tycker han är helt fantastisk skådis. Och sen gillar jag Pamela Franklin också. Mm. Både för hur de spelar och för hur de ser ut.
Alltså.
Ja. Jag älskar den här filmen. Den måste man ju se. Den hoppas väl släpps på Blu-ray. Om inte allt
den länge. Finns inte på Blu-ray, men vi hoppas att den gör det. Den finns på svensk, utgiven av SF.
Mm.
Det går att hitta tokbilligt.
Ja.
Ser jättebra ut.
Ja.
Jo, men jag tänkte på när jag såg den att den ser väldigt bra ut.
Ja,
det är en riktigt bra transfer. Ja. Sådär, så att den
är ju ordentligt restaurerad och sådär. Så.
Ljudet är jättebra. Jag tror till och med att den hade 4.0-ljud, den svenska utgåvan. Ja. Så det finns ingen anledning att hitta någon annan. Egentligen.
Nej, det är bara att köpa.
Köp.
Mm.
Okej. 1980. The Changeling.
Ja.
Med
George C. Scott.
Ja. George E. Scott spelar en far.
Ja, som förlorar sin
en dotter.
Dotter och fru.
Dotter och fru.
Dotter och fru. Hela sin familj i en bizarr olycka som man får se i början.
En trafikolycka?
Ja, det är lite freak accident ju.
Jag kommer inte ihåg.
Det är någon... Ja, skitsamma. De dör i alla fall. Och det är så här... Bara olyckligt verkligen.
Han är författare, är han inte det?
Mm, nej, han är musiker. Han är kompositör. Han. Han är ju helt förstörd. Så han flyttar in i ett
han behöver någonstans, han behöver komma någon annanstans och kunna jobba.
Precis.
Så han hyr ett gammalt läskigt hus.
Precis.
Och det dröjer ju inte länge innan det börjar spöka i det här huset.
Nej. Och det börjar väl med att han det är ett gammalt hus som det spökar i.
Mm. Ja, men det är väl det klassiska, gradvis liksom. Precis. Börjar med lite ljud och sånt där. Och så blir det mer och mer.
Mm.
Det som jag tycker är lite spännande med den här är att George Scott är väldigt, väldigt så här, metodisk med de här spökerierna hela tiden.
Mm.
Han handlar väldigt rationellt genom hela filmen liksom.
Mm.
Han vill reda ut det här. Han tar hjälp av... han gör en seans.
Ja, just det.
Och de använder en bandspelare.
Ja, för att spela in ljud. Ja.
Precis. Och det här är nog första gången den här läskiga ljud på band-grejen.
Ja.
Det här med att spola fram och tillbaka och så upptäcker man jättesvagt. Och så höjer man volymen och sådär. Och så upptäcker man att det finns någon röst på bandet.
Mm. Och då får jag reda på att det är ett spöke som heter Joseph som är där.
Just det. Som verkligen har en pojke.
Ja, det är en pojke. Han vill ju reda på varför Joseph då är kvar i det här huset. Varför han inte kan lämna huset.
Mm.
Och det visar sig ju ha kopplingar till en rätt högt uppsatt snubbe.
Just det.
Mm.
Det är något fuffens med det här.
Ja.
Det är någon som vill
som
dölja.
Har mycket med filmens titel att göra.
Mm.
Kan vi säga.
Mm. Mm. Och då ska vi inte avslöja för mycket.
Nej.
Men han utreder mer och mer det här.
Ja.
Jag tycker att det finns rätt stora likheter med The Ring.
Mm, hur tänker du då?
Det här med någon som hyfsat nyligt har dött.
Mm.
Som spökar.
Mm. Kanske ja, fast han har inte dött hyfsat nyligen. Har han inte gjort.
Det var inte så.
Nej.
Nej, okej. Okej, det är länge sedan. Ja. Men ändå någonstans för att få upprättelse.
Ja, just det.
Varpå de hittar mordplatsen.
Ja, det är ju verkligen, det här är ju, det är ingen elakt spöke här alls.
Nej. Nej, han vill ju bara ha uppmärksamhet på något sätt.
Ja, han vill ju, ja.
Och mild spoilervarning.
Ja.
För både The Ring och The Changeling. Men han hittar ju ett skelett i en brunn, eller hur?
Ja, just det.
Mm.
Ja. I en brunn som är under ett golv till och med.
Ja,
det är en, brunnen är dold.
I en byggd.
Och det är väl på, det är spöket som berättar vart. Ja. Eller hittar han, det är någon gammalt dokument kanske han hittar.
Jag kommer inte ihåg, det var ganska
nej, ja, han får i alla fall reda på något vis att det är en brunn.
Filmen är väldigt rakt på sak.
Mm.
Och det är ju George Scott utreder spökerierna.
Ja, precis.
Men den har väldigt mycket den här klassiska spökhuskänslan.
Ja.
Med den här gamla byggnaden.
Precis.
Som är inrätt sen innan liksom. Det är seanser och mm. det är de små spökerierna liksom. Mm. Och sådär.
Mm.
Det finns en väldigt obehaglig scen med en boll.
Och en rullstol.
Och en rullstol.
Mm.
Jag tycker den här är fantastiskt bra.
Det här är nog min favorit tror jag. Ja. Överhuvudtaget på listan.
Ja.
En av de första... en av de första de här jag såg också. Jag tycker George C. Scott är, han liksom bär upp hela filmen.
Ja, verkligen.
Han är väldigt trovärdig som förstörd enkeman också tycker jag.
Ja.
Han spelar trovärdigt och han är liksom, det märks att han är, ska man säga, skolad skådis också. Mm. Så det är, man liksom, man lider med honom och ja. Han är väldigt sympatisk så här överlag också.
Ja, det är väl just det att han är väldigt sympatisk.
Ja.
Han har lite samma roll som i Exorcisten 3.
Visst, han är med där.
Ja, har du sett den?
Ja, det har jag gjort. Ja.
Där är också han här. Han är väldigt trygg.
Ja, och precis.
Trygg, sympatisk och rationell.
Ja.
Och han är liksom motsatsen till det här. Folk brukar klaga på skräckfilmbrand och säga så här, ja, men folk gör så jävla dumma grejer.
Ja, just det.
Så här, gå inte in i rummet nej, utan att tända lampan och sånt där. Men i The Changeling så... George Scott, han handlar helt rätt hela tiden liksom.
Mm, mm.
Och är väldigt så här, trygg och korrekt liksom. Men fortfarande är filmen väldigt spännande.
Ja, det är den.
Och väldigt liksom, ja men väldigt atmosfärisk.
Ja.
Jag vet inte, det känns inte så mycket mer att säga om den.
Den är ju inte liksom så sexuellt laddad, den här filmen.
Nej, absolut inte.
Den är fri från det istället.
Ja, och det finns inte heller den här mångbottnadeheten liksom.
Nej, det är ju, det här spökar också. Man får reda på varför det spökar.
Ja, det är inget snack om att det spökar.
Nej.
Och det finns en förklaring till varför det spökar.
Precis.
Och det är liksom en deckarhistoria lite grann, ja, hur han reder ut här.
Precis.
Men det är skitbra gjort.
Ja, den här filmen hade varit perfekt. Jag tycker att första timmen är perfekt liksom. Sen när det här spökeriet börjar nysas upp så kanske det går lite fort. Det händer lite mycket på för kort tid.
Ja.
Men jag tycker ändå att det är liksom en fantastisk film. Men hade man kanske gett en 10 minuter mer så hade den varit perfekt, filmen. Men ja, fortfarande hur bra som helst.
Ja.
Och jag har sett den 3 gånger tror jag. Jag blir lika rädd varje gång för den.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Sen kom 80-talet.
Mm.
Då var det inte så jävla hett med subtila handlingar och lågmälda.
Då var det kladd istället.
Då var det full rulle som gällde.
Ja.
Full patte.
Precis.
Men 1989
mm.
så gjordes en brittisk tv-produktion. Mm.
Changeling är amerikansk resten.
Nej, den kanadensisk.
Kanadensisk,
men just det.
Kanadensisk. Mm, just det.
Men det gjordes en brittisk tv-produktion 1989. Ja.
TV-produktion är ju kanske inte så vanligtvis lockande.
Nej.
Men
här
det här är, vad heter det, undantaget som bekräftar regeln.
Ja.
Kanske.
The Woman in Black.
Mm.
Baserad på boken The Woman in Black.
Ja, också en kvinna va?
Ja.
Som skrivit.
Mm.
Ja.
Utspelar sig på 20-talet. Någonstans i England.
Mm, just det.
handlar om en jurist som får i uppgift att inventera ett dödsbo.
Just det. På landsbygden.
Någonstans långt ut på landsbygden. Ja. Efter en kvinna som har bott i ett stort mansion för sig själv.
Ja.
Och han ska inventera den här.
Reda ut liksom alla papper.
Ja, precis. Och det är... För hon var klient hos advokatbyrån på något sätt. Sådär, så.
Helvete som massa papper där han ska reda ut.
Ja, han är där på... han har fått det lite som straff, typ.
Ja, just det.
Han är lite problem med chefen där.
Ja.
Men det är strictly bureaucratic business.
Precis.
Men han kommer till den här byn. Och på en gång så här, är det väl lite att byborna är så här, jaha, ska du ut där på huset liksom? Och ganska på en gång börjar spöka.
Ja, det här huset är väldigt svåråtkomligt också.
Just det.
Det går inte att åka till ibland för att det är något med att vägen översvämmas. Ja, precis.
Så det,
det finns inte ens någon riktig väg ut dit, utan man får gå sista biten, tror jag. Ja. Man blir skjutsad en bit på vägen och sen får man gå resten.
Ja.
Så att...
Det är bara vissa tider på dygnet som man kan ta sig till och från ön.
Så det är väldigt, han är väldigt isolerad där ute.
Men han sitter där ute, men... på en gång så där så ser han väl någon kvinna i svart står och betraktar honom från avstånd.
Just det.
Hon ser jävligt creepy ut.
Ja.
Och man förstår ganska snart att det är någonting mystiskt med den här kvinnan i svart som står och glor på honom. Men han är i det här huset och det, ja, han hör konstiga ljud och sånt där. Han hittar några gamla raspiga fonografrullar.
Just det.
Vilket var rätt kul att se på film.
Mm.
Det är någon sorts så här vaxrullar som man spelar in ljud på långt innan stenkakor och allt sånt där. Som han lyssnar på. Vad är det på dem? Det är någon dagbok eller?
Ja, det är det ju.
Vems dagbok?
Är det hon gamla kvinnan va, som ägde huset, tror jag?
Ja.
Tror jag det.
Ja.
Jo, men det är det. Ja, det är det.
Men han får veta lite mer om så här, hennes bakgrund och sådär. Och sen börjar det spöka mer och mer. Det finns ett låst rum.
Det gör det glömde sig. Det finns ju Schindling också.
Ja, just det.
Och det är där som det liksom börjar. Ja,
just det. Jättebra exempel på låst läbbigt rum. Men det gör det i Woman in Black också. Ja. Jättelabbigt låst rum. En barnkammare. och ja, det är en helt fantastisk scen där han går in i den här barnkammaren. Och utan några som helst visuellt, utan bara med ljud. Så byggs en riktigt obehaglig scen upp. Jag ska inte spoila det. Men filmen är väldigt så här, jävligt brittiskt kostymfilm liksom.
Ja.
Och den här stackars juristen blir mer och mer hemsökt liksom.
Mm.
Och det följer efter honom. Det är inte bara kopplat till huset, utan
nej, det blir kopplat till honom.
Ja, det blir kopplat till honom. Och han blir räddad från huset. Ja, vi ska inte säga så mycket, men det finns några scener.
Särskilt en säng.
Ja, vi ska väl inte avspoila. Men utan att jävlar mycket... i helvete vad rädd
blir. Ja, fy fan.
Det är helt otippat alltså.
Ja. Ja, det är verkligen extremt hoppat till ögonblick alltså.
Ja, det är riktigt jävla äckligt alltså.
Ja. Sen slutet är ju jäkligt bra också.
Ja.
Just sista scenen.
Riktigt
liksom.
Svart film.
Ja, elak film.
Ja. Riktigt stämningsfull. Jag tycker bäst om de här klassiska när de faktiskt utspelar sig förr i tiden också. Som The Innocents. Det ska vara helst ska det utspela sig förr i tiden.
Fast då, är ju, då blir ju Schindling och Hellas undantag också.
ja, visst. Men alltså, jag tycker det är bättre om.
Ja, om du, ja, du föredrar det. Ja.
Den är sinnessjukt svår den här.
Ja.
Den finns på någon sån här bootleg DVD tror jag.
För många.
Nej, inte bootleg. Den gavs ut på DVD med så här jättefå exemplar.
Dyr som
de kostar hundratals kronor att få tag på en. Och den finns på VHS bootleg och sånt där också så men den är jävligt svår att få tag på. Men får ni tag på den, köp direkt.
Ja.
Fan. För den är riktigt sevärd.
Ja, det är den.
Och nu så i och med att Hammer
Films
har jag satt igång igen.
Yes.
Så kommer det en remake. Eller det är inte en remake, det är en ny filmatisering av boken.
Ja, precis. Kommer början nästa år.
Med William Radcliffe.
Daniel Radcliffe.
Daniel Radcliffe.
Harry Potter.
Harry Potter.
Gjorde han James Watkins som gjorde den briljanta Eden Lake.
Eden Lake, precis. Så Hammer, ja, de var väl inte riktigt...
Hammer har gjort, Hammer gjorde faktiskt Let Me In, remaken Blå 30 kom in.
Ja, just det.
Den tyckte jag var bra. Sen har de gjort, jag har bara sett en annan, det var väl sådär. Men ja, det här kan nog bli deras flagship, tror jag.
Ja, Hammer, det ska ju vara gotiskt om det.
Precis.
Hammer, och ja. Det här verkar bli gotiskt och dimma och hela köret. Så det ser jag verkligen fram emot.
Ja, jag tror det är nog nästan den film jag ser mest fram emot.
Om
jag, nu vet jag inte hur mycket jag tar i, men jag säger så nu i alla fall.
Ja.
Jag har jättehöga förhoppningar på den.
Enda tveksamheten är väl kanske Harry Potter.
Nej, jag tror han kommer funka jättebra faktiskt. Ja. Han ser bra ut på bilderna. Han ser...
Ja. Han är van i miljön också.
Ja, precis. Så jag tror det kommer funka jättebra.
Så det ser vi fram emot.
Mm.
Då har vi bara en film kvar för idag att diskutera.
Mm.
Filmen som man skulle kunna på något sätt så här knöt ihop säcken.
Ja, lite tyvärr får man säga till. Eller ja.
För den här klassiska typen av spökhusfilm.
Mm. Kanske Woman in Black kan öppna den igen.
Kanske, vi får hoppas.
Hoppas verkligen.
Mm. 2001.
Yes.
Alejandro Amenábar.
Så heter han, ja.
Som gjorde The Others.
Mm.
Med Nicole Kidman.
Yes.
Och jag skulle beskriva The Others som något av en pastisch på hela den här genren vi har pratat om på något sätt. Den inkorporerar väldigt många av de här olika elementen liksom.
Ja.
Speciellt The Innocents har en ganska mycket gemensamt.
Ja, verkligen.
Om inte annat de
affischerna
och jämför DVD-omslagen där. Just så ser det. De väldigt lika ut.
Mm.
Handlar om Nicole Kidman.
Mm.
Det spelar sig 1945.
Ja, just det. Slutskedet av kriget, ja.
Ja. Mm. Nicole Kidman bor med två barn i en jättestor herrgård på Jersey i England.
Yes. Och en dag kommer det helt oannonserat.
Hon har annonserat.
Har hon gjort det?
Hon har annonserat om att de behöver personal.
Ja.
Men hon upptäcker sen att det brevet blev aldrig postat.
Ja, okej.
Okay. Men då visar det sig att de kom ändå.
Ja.
Så det som kom var alltså
tre tjänare.
Ja, precis, hushållspersonal. En trädgårdsmästare och två hushållerskor.
Mm. Och de har jobbat i det huset innan, säger de.
Ja.
Eller säger hon, det är bara en av de här tre som är drivande, och det är den äldre kvinnan.
Tjocka tanten som pratar irländska.
Ja, hon är irländer. Hon är med i McKayen.
Aha.
Hon var yngre.
Mm. Jag vet inte om det är irländska de
hon pratar. Men jag tror fan, okay. Jo, men hon är skådespelerskan i alla fall irländsk från början, så, ja.
Men det är exakt samma roll som kvinnan i The Uninvited eller The Innocents.
Ja.
Tjocka hushållerskan.
Precis.
Och så är det de här två barnen som har en hudsjukdom av något slag som gör att de är jättekänsliga för dagsljus.
Precis. Det är mörkt i huset hela tiden.
Ja,
där de är.
Precis. De måste ha för ljus. Alla gardiner fördragna.
Precis, för annars kan de dö, säger de till och med.
Ja, precis. Och sen är de här i huset. Dottern pratar om att det finns en pojke i huset också.
Mm.
Som heter Victor.
Precis.
Men Nicole Kidman säger att sluta prata om såna dumheter.
Mm.
Men dottern hela tiden så här, hon säger att det finns ett helt gäng andra människor i huset.
Mm.
Som verkar vara typ spöken.
Mm.
Hon skrämmer upp sin lillebror med det här. Så han vill inte att hon ska prata om det här, för han blir jätterädd.
Ja.
Nicole Kidman vill inte heller att hon ska prata om det överhuvudtaget. Liksom, och
hon blir också rädd.
Ja, hon bestraffar dottern genom att dottern måste läsa högt ur Bibeln. Tills hon ber om förlåtelse för att ha sagt såna dumma grejer.
Mm.
Vilket gör att dottern står och läser Bibeln tre dagar i sträck.
Ja.
Och Nicole Kidman spelar skitbra i hur hon är liksom... Varenda mening hon säger känns som att hon så här anstränger sig till yttersta för att inte bryta sönder i ett panikångestattack.
Hon är väldigt liksom. Skör.
Ja, hon är liksom, hon bara står och skakar hela tiden över hur liksom... nära hon är bristningsgränsen.
Mm.
Och ser alltid ut som hon ska börja gråta i princip. Mm. Liksom. Det blir ju mer och mer spökerier. Liksom.
Och hon tror ju att det är de här nytillkomna tjänarna som
håller på och spöker.
Ja, precis. Att de håller på och typ försöker göra en galen någonting.
Ja. Och hennes man kommer helt plötsligt en dag
just
hem
det.
Från kriget.
Ja, just det. Som
beter sig väldigt märkligt.
Hon har trott var död, va?
Ja, de trodde att han var död.
Ja,
kriget är slut för länge sedan.
Ja, just det.
Och han har uppges ha försvunnit liksom, vid fronten på något sätt. Men så en dag helt plötsligt kommer han hem. Men han beter sig väldigt konstigt, nästan apatisk. Pratar konstigt liksom. Huset är inneslutet i en tjock dimma.
Just det, hela tiden.
Ja, de är ute på tomten en del, men det är bara tjock dimma, man ser inga andra hus eller någonting liksom. Ska vi gå in i spoiler territory? För den här filmen måste vi prata slut om.
Ja, det måste vi göra.
Så alla som inte har sett The Others och inte vill få den spoilade, spola nu. Ja, den slutar med att man får veta att de som spökar är egentligen
de nya
som har flyttat in i huset.
Precis.
Och spökena är Nicole Kidman och tjänarna
och hennes barn.
Precis. Så det som är alla de här spökerierna, det är de nyinflyttade som håller en seans.
Precis.
Så det är en film som The Uninvited eller Hell House eller så, fast från det andra perspektivet.
Och hela filmen, i princip hela filmen utspelar sig, alltså den gör ju någon slags åtskillnad mellan den levande världen och den döda världen. Den utspelar sig i den döda världen. Och den blandas när de har seans. Då kommer de här två världarna
den levande världen läcker in lite grann.
Ja, precis. Eller tvärtom.
Ja,
precis. Ja.
Och det är en väldigt häftig scen i slutet där man ser det här, de här nyinflyttade som sitter och håller seansen. Det är en äldre kvinna där som är medium.
Precis.
Och som sitter och skriver här på klassiskt sätt. Precis, sitter och skriver papper.
Den ser ut som seansen i The Changeling.
Ja.
Skrivpapper.
Medan en annan sitter bredvid och tolkar och så här, läser vad hon har skrivit. Ja. Och då står barnen och skriker och så här att
We're not dead.
Ja, we're not dead liksom. Och då ser man hur kvinnan skriver we're not dead på pappret så där.
Precis. Och han upprepar det.
Precis. Och sen till slut med att så här, och hon upprepar hela tiden frågan varför är ni här? Varför är ni kvar i huset? Mm. Och sen frågan om vad gjorde er mamma mot er?
Just det.
Och då viskar dottern någonting till mediumet. Hon går fram till bordet och viskar någonting till mediumet. Och då säger mediumet, eller då skriver hon pillow.
Just det.
En kudde.
Och då fattar man ju att...
Och då kommer Nicole Kidman in i rummet. Och det här tycker jag, det här är nästan lite komiskt. För då blir hon så upprörd när hon hör det här. Så hon går fram till bordet och börjar skaka i bordet.
Och då skakar ju faktiskt bordet för de levande.
Precis. Och så drar hon upp så här. Drar hon upp, tar hon deras papper och river sönder dem. Där. Och jag tänker lite på South Park-avsnittet när Cartman tror att han är död. Har du sett det? han går in och ska spöka. Och går in så här, och kastar papper omkring sig. Så här, och så här, skakar och grejer och sånt. Och det är lite den känslan jag får. Man får se liksom så här, vad som ligger bakom Poltergeist liksom. Och det, effekten blir lite komisk. Alltså varför skulle Nicole Kidman, det första hon gör där, gå in och skaka i deras bord liksom.
Jo, det är bra för mig.
Men då liksom får ju de veta att, då visar det sig att så här, ja, hon dödade barnen. Tjänarna är döda sedan 1800-talet.
Ja, just det.
Maken dog såklart i kriget. Han är där, men han kommer till byggnaden
och försvinner igen.
Precis, för han hörde inte hemma där.
Nej, han hörde hemma i kriget.
Precis, eller han säger att han ska tillbaka till fronten och kriget inte alls där. Så han ska spöka någon annanstans. Medan de är kvar och spökar i huset.
Precis.
Och de lyckas skicka iväg.
De levande drar ju därifrån.
Ja.
För att frugan pallar inte.
Nej.
Precis. Och sen slutar med att de liksom, ja, de är kvar i huset.
Och de säger this is our house.
Exakt. Och sen verkar det som att de fortsätter lite på. Som att det är vanligt. Nu fortsätter vi som vanligt.
Och intressant.
Spoilers, är slut på spoilers kanske?
Nej. Jag såg den här filmen nu igen. Idag.
Okej.
Det kan vara för att jag var en smula bakis idag och är lite skörare än vanligt. Men jag tyckte den var hemskt sorglig filmen. Jag tyckte slutet var väldigt tragiskt.
Jo, men det är det ju. Ja, det är det. Dålig man.
Alltså det var väldigt deppigt.
Hon är väldigt tragisk i den, Nicole Kidman.
Ja, och hon spelar skitbra. Men den är inte så kul när man vet hur den slutar.
Nej.
Den har inte så, det finns ingen poäng att se den en gång till.
Nej. Det kan, nej.
Men okej, nu slutspoilat. Slutspoilat. Sevärd.
Mitt problem med den här filmen är egentligen också Nicole Kidman, för att jag tycker hennes karaktär är så jävla dryg. Jag tycker hon är fruktansvärt osympatisk. För att hon liksom är så jäkla trångsynt och hon vägrar liksom till en andra perspektiv, och jag tycker hon nästan blir lite påfrestande ibland. Att hon blir jobbig att titta på.
Ja, visst. Så är det ju. Hon är inne i det sista liksom, vägen att tro på det här.
Precis, så hon, men hon spelar skitbra också. Det är ingen snack om den saken. Men jag tycker att hennes karaktär är lite väl dryg.
Ja, alltså jag tycker att den liksom innehåller alla de här elementen från de tidigare klassiska filmerna. En grej också tänkte på att en film vi inte har pratat om, The House of Usher från 1960 med Vincent Price av Roger Corman. Inte så mycket en spökhusfilm, för det är läskigt hus men inte spöken. Men för det görs väldigt mycket filmer i den här miljön som inte handlar om spöken. Men den huset i House of Usher ser väldigt mycket ut som huset i The Others.
Okay.
Där den här tjocka dimman och de krokiga träden utanför liksom. Och sen det här klossen till hus som man bor i. Så det finns... Men jag tycker att den är inte tillräckligt läskig, tycker jag. Det finns en eller två scener som är sådär. Men man, jag förväntar mig mer av en film från 2001.
Ja, och han, regissören, har ju gjort en riktigt bra film innan också.
Vad har han gjort mer?
Thesis.
Ja, just det.
Och även filmen Abre los ojos som blev Vanilla Sky sen.
Aha. Men sen har han gjort dramer och sånt.
Ja, han gjorde någon ny film som heter Agora eller någonting, tror jag, verkar det halvdagen. Men ja, det är väl hans, av de tre sätt så är det hans sämsta film. Fast jag fortfarande, jag tycker den är riktigt bra, men kanske på listan den sämsta.
Ja, jag hade velat ha mer stämning också.
Ja, och kanske mindre ofrivillig komik.
Ja.
Om det nu är ofrivillig, men
ja, men visst.
Det tar ju lite udden på stämningen.
Jo, men det finns lite så här putslustiga element i filmen. Som de här tjänarna, när de pratar med varandra. Så är helt plötsligt på filmen en helt annan ton. Då de är lite så här... det är svårt att beskriva, men... Det drar lite åt det komiska hållet när tjänarna pratar med varandra också. Ja. Och det bryter lite den här väldigt så här seriösa dramat som Nicole Kidman håller på med. Så den är lite splittrad, men sevärd.
Ja.
Men inte kanske den första. Den sista att se av de här.
Ja.
Börja med sig med andra och sen The Others. För då får man ett annat perspektiv på The Others när man har sett den innan.
Då kan man se den lite för vad den är kanske också.
Mm.
Ja.
Vad har vi lärt oss idag då?
Att spökhusfilmer i regel är otäcka. Är otäckare än Lovecraft-film om inte annat, som vi pratade om förra gången.
Absolut. Vi valde ju att koncentrera oss just på de här klassiska. Det finns ju en annan typ av spökhusfilm. Som man skulle kunna säga på något sätt är den moderna spökhusfilmen. Där det är oftast, då är det nästan alltid en familj. Med mamma, pappa, barn.
Typ Amityville Horror.
Precis, som flyttar in någonstans. Där det spökar. Ja. I ett mycket modern, i en villa. Mer än ett slott.
Just det, ja.
Och det skulle vi definitivt kunna göra ett avsnitt om.
Ja.
De innehåller ofta ungefär samma element med det gradvisa spökeriet.
Ja.
Och seansen och sådär.
Ja.
Men vi valde att skära ner lite på det här för att...
Yes.
Så det kanske blir ett senare avsnitt.
Ja.
Men jag blir lite förvånad egentligen att det inte har gjorts fler filmer i stuket. Och speciellt att det inte har gjorts fler moderna filmer i stuket. En film som jag vet att du hatar typ mer än något annat.
Nej, inte så mycket, men jag tycker inte om den.
Du hatar den mer än Hitler. Dead Silence av James Wan, som jag tycker väldigt mycket om. Den är inte spökhus, men den är jävligt gotisk. Och det är spöken, och det är hela det här köret med kyrkogårdar och det är dimma och det är krokiga träd och allting. Och på ett väldigt så här 60-talsvis. Och jag tycker att det är skitbra.
Ja, jag tycker det är katastrofalt.
Vi får
men James Wan gjorde ju Insidious också. Betydligt bättre, betydligt otäckare.
Ja.
Men nu går jag över lite från ämnet kanske, men bara James Wan lider väl kanske lite av det här så-syndromet, att det ska vara så jäkla hackig klippning.
Ja, James Wan är mannen bakom så, för de som inte förstår det.
Ja, men i alla fall, två lite modernare sådana filmer.
Det har varit kul att se om de här filmerna.
Alla, det är ju ändå rätt hög kvalitet på allihop. Ingen är ju dålig.
Definitivt.
Ingen ens, alla är åtminstone bra liksom.
Ja. Så, Ja, om jag efter Lovecraft-avsnittet var sugen på lite mer sofistikerad film efter att ha sett väldigt mycket osofistikerad film.
Du är sugen på...
Så nu efter att ha sett alla de här sofistikerade lågmälda filmerna så är jag lite sugen på lite...
Skräp.
Så lite skräp och lite blod. Det är, det är inte så mycket blod, det är nästan ingen blod alls i de här filmerna.
Nej, det är väl hela oss är blodigast kanske.
Ja, men den är ju inte blodig.
Nej, det är blodigt när de dör.
Så jag vet inte, vi får hitta på någonting. Jag vet inte vad vi har sagt, men någonting, det blir någonting snaskigare till nästa avsnitt, tror jag.
Ja.
han viskar Ittenbach.
Ja, nej. Så, nej.
Det kanske blir Ittenbach nästa avsnitt. Ett tyskt tema nästa avsnitt, ja. Vi ska ju avsluta med någon passande låt.
Mm.
Och vi tar ju bara en liten snutt av låten, för vi vågar inte spela hela låten, för då tror vi att då kommer Ifpik komma på oss eller något och stämma oss på våra föräldrar.
Mm.
Men spökhusskivan framför andra måste ju vara King Diamonds Abigail.
Ja, riktigt grym skiva också, tycker jag. Jag älskar King Diamond.
Och då den låten som kanske mest otroligt bra sätt sammanfatta den här sortens film.
Ja.
Mansion in Darkness.
Ja.
Håll till godo.